Tingsrätten i egentliga Finland går som bäst igenom gruvliga detaljer om hur det gick till då två tyska ungdomar misshandlades på ett fruktansvärt sätt ombord på Viking Sally för 34 år sedan, år 1987. En av dem, en ung man, han dödförklarades på, senare på Åbo universitets centralsjukhus, och den andra, en ung kvinna, överlevde men fick en hjärnskada som hon lider av än idag. Det var meningen att mordgåtan ombord på Viking Sally skulle få sin lösning i den här rättegången, men det verkar bli betydligt besvärligare än man först trodde. Hur svårt eller snudd på omöjligt är det att reda ut ett 34 år gammalt mord? Det ska vi fundera på här idag i Slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. Och med mig för att diskutera det här har jag Jan Antfolk med mig här i studion. Välkommen.
Tack.
Du är biträdande professor i tillämpad psykologi och rättspsykolog, eller hur kan man säga så? Ja. Och så har vi också Sari Somppi med oss. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du är kriminolog och psykolog du också.
Stämmer.
No, men den 28 juli 1987 då bäddade 20-åriga Klaus Schelke och hans flickvän 22-åriga Bettina Taxis ner sig i sina sovsäckar ute på däck ombord på Viking Sally. De reste utan hyttplats och hittade en avskild sovhörna ute på nionde däck på fartygets helikopterplatta. Under morgonnatten blev de båda, medan de sov, attackerade och misshandlade i huvudet med någon form av tillhygge. Klaus Schelke dog av sina omfattande skador och Bettina Taxis fick också svåra skallskador och vaknade senare ur en lång koma, men hon överlevde alltså. Pare hade åkt på Interrail och tagit Viking Sally från Stockholm till Åbo för att bland annat gå på Ruisrock. Fallet undersöktes under många år och lades sedan ner, men 2016 fick polisen, ja 2014-2016, det var egentligen så att 2014 fick polisen nya tips och fallet togs upp igen. Och nu står en 52-årig dansk man åtalad för mord och mordförsök. Och fallet behandlas alltså som bäst i egentliga Finlands tingsrätt under den här veckan. Frågan är om man 34 år senare ska kunna bevisa vem som begick mordet den här sommarnatten 1987. Om jag börjar med dig, Sari Somppi, hur mycket har du följt med rapporteringen av det här fallet? För mediebevakningen har ju varit jättestor.
Ja, det stämmer. Och det här brottet är ju ganska ovanligt i sin karaktär. Och det är ju det som gör det så liksom intressant. Och om vi tänker på tre grupper när det handlar med liksom när vi talar om brott mot liv, så det vanligaste är 43% att det är en man som dödar en annan man och de känner varandra. Den tredje gruppen är en man som dödar en kvinna och här känner de varandra. Då talar vi om 17%. Och sista gruppen är här när en man dödar en okänd person helt enkelt. Då talar vi om 10%. Så som sagt, det är ovanligt. Brottet är ovanligt i sin karaktär och därför säkert så intressant. För de här brotten händer inte så ofta.
Mm, och det är säkert också jätteovanligt att det förblir olöst så här pass länge. Mordet är alltså 34 år gammalt. Och ett annat exempel på den här typens mord som fortfarande är olöst så är det här Bodom-morden som begicks 1960 och de behandlades i rätten faktiskt 2004 också. Där var det ju ett superlångt liksom, mellanrum mellan själva dådet och rättegången. Men att den här rättegången ledde inte till några fällande domar. Vad säger du, Jan Antfolk? Vad tänker du om så här gamla rättsfall? Hur besvärligt är det att faktiskt lösa så här allvarliga fall om det har gått så här pass lång tid sedan dådet?
No, det är förstås svårt och blir svårare ju längre tiden går. Och väldigt långt så hänger det ju på om det finns liksom någon teknisk bevisföring. Alltså någonting som har varit konstant under tiden och inte förändras. Det som är svårare är ifall det här hänger liksom på något vittnesmål som då bygger på minnesbilder. Och där då att lyckas på något sätt bevisa att de här minnesbilderna faktiskt är sanna. Mm. Och det som karaktäriserar liksom både det här fallet, det här Bodomfallet och det här fallet är ju kanske avsaknaden av vittnesmål. Mm. Just det där, att, vad ska jag säga, sådana som har direkt sett själva våldsdåden.
Precis. Ja, i den här rättegången som just nu pågår så har man en lång lista vittnen nog. människor som har varit ombord på fartyget, till exempel under den här mordnatten. Men några ögonvittnen, som du sa, till själva dådet så finns inte. Om vi tänker nu generellt på användningen av vittnen till händelser som redan har så här pass många år på nacken, så hur trovärdiga är vittnesmål då, skulle du säga, Jan?
Det beror på när de har samlats in. Alltså man har ju hört en del av de här personerna liksom direkt efter den här mordnatten. Och det de har berättat då, så har ju förstås inte föråldrats. Det som man kan få fram nu liksom med att göra nya, liksom ställa frågor igen, så är förstås svårare att liksom få fram trovärdig information. Och där handlar det helt enkelt om hur vårt minne fungerar. Om vi tänker oss själv en skolavslutning för 34 år sedan, så är det ju jättesvårt att minnas någonting. Vi kanske har minnesbilder, men det här är ofta olika typers rekonstruktioner där vi slutar oss till hur den där skolavslutningen sannolikt såg ut. För vi vet ju att det var vår, vi vet ungefär vad vi har sjungit i skolan och så vidare. Så även om det finns säkert människor som har någon tydlig minnesbild av den här mordnatten eller vad man har sett, så kan det här vara efterhandskonstruktioner som beror på information som man har fått efteråt eller saker som man helt enkelt inbillar sig.
Mm. Vad tänker du, Sari Somtti, om det här?
Jo, jag alltså håller ju med allt vad Jan säger, men ännu ska jag vilja poängtera vad jag märker just i och med att jag jobbar i rättsprocessen, just det här att media har ju en så stor påverkan. Att om vi just har det här att man har förhör och sen har vi en så här lång tid, så tänk så mycket media har påverkat det vad vi minns. Alltså det kan ju till och med finnas minnesbilder som inte är våra egna än mera. Och rättsprocessen är ganska intressant på det sättet, för att när man förhör och man berättar det här färska minnet, vad man minns, så förväntas det lite att du ska liksom komma ihåg samma sak efter 1 och 2 år. Bara liksom en så kort tid, om vi pratar kortare tid än det här fallet nu. Och minne funkar ju inte riktigt så där sen. Att där gäller det att vi har mera kunskap, och nu får ju folk också mera utbildning i de här frågorna. Men det är intressant att diskutera det här.
Mm. Men är det inte ändå skillnad att minnas en skolavslutning för 34 år sedan, eller sen om man har varit ombord på ett fartyg där någon har begått ett förfärligt brutalt mord liksom? Fungerar inte minne ändå så här lite att man kommer ihåg sådana här farliga situationer på något sätt?
Så både ja och nej. Alltså det är ju lätt att tänka sig så att det som har väckt starka emotioner på något sätt skulle väcka starkare minnen. Och i någon mån så är det kanske sant att de här minnena känns tydligare. Men hur sanningsenliga det är, så det spelar inte så stor roll liksom hur mycket affekt eller emotioner som har varit kopplade till det. En annan sak är ju att om de här minnesbilderna är inte kopplade direkt till våldsdådet, så är det minnesbilder som man kanske har från den där, säga, från baren den där kvällen. Och de har ju inte väckt någon effekt just då när de har skapats, utan det är ju först efter, liksom morgonen efter, som den här emotionen har väckts, att här har någonting hemskt hänt. Och då har ju de här människorna direkt i den situationen varit tvungna att försöka komma ihåg att vad var det som hände igår. Och därren så kan man då ha börja inbilla sig saker eller föreställa sig saker som inte egentligen har hänt. Så det här är en jättesvår process. Så jag tror på det sättet liksom att om inte de här minnesbilderna kan kopplas till liksom någon typ av teknisk bevisföring, så är det rätt svårt fall.
Ja. Vem är det som ska liksom bedöma det här, att hur trovärdiga de här minnena nu då riktigt är, eller vittnenas liksom minnesbilder, att hur trovärdiga är de överhuvudtaget? Vem är det som avgör det här, och hur kan man avgöra det?
I slutändan det är liksom upp till domstolen liksom att ta ställning. Men för att kunna ta ställning, så tycker jag det vore skäl att höra liksom expertvittnen som har expertis just i den här frågan.
Mm. Håller du med om det här, Sari?
Ja, absolut. Det är nog experterna som ska vara på plats. Minne är ju så intressant också att oftast för man ju vittnen tillbaka också till brottsplatsen, för att just vara på samma plats, kanske samma tidpunkt, kanske någon doft, alltså allt det här. Vi har, minne är så komplext, så det är så mycket som kan göra att vi minns. Vi kan också tänka på en händelse från början till slut, eller från slutet till början, och det kan också väcka olika minnen. Att Det är så komplext egentligen vad vi minns.
Kan man överhuvudtaget lita då på sitt minne från 34 år tillbaka? Vad säger Jan?
Man ska nog åtminstone inte tänka på det som ett fotografi liksom, eller som en film från någon specifik händelse. Utan förstå det som en slags rekonstruktion som grundar sig i någonting som sannolikt liksom har hänt. Så det gäller liksom en rättslig process som skiljer sig från hur vi tänker på minnets betydelse liksom i vardagliga situationer, så är det nog viktigt att man har en slags sund skepsis kring hur sanningsenliga berättelser om saker som har hänt långt tillbaks i tiden. Mm.
Det här är ju faktiskt någonting som den här misstänkta gärningsmannen själv också hänvisar till, alltså att hans, nu när han igår var i rätten och blev då förhörd, så det där blev ställt frågor, så hänvisar han till det här flera gånger, att hans minne nu är lite darrigt här och kan ha just påverkats av det som han har läst. Så det är ju kanske också ett sätt att inte behöva svara så hemskt noggrant på alla frågor kanske. No, men det där, många har säkert hört och läst en hel del om det här fallet. Jag ska ändå kort försöka sammanfatta vad polisen och åklagaren tror att har hänt. Det här var alltså 1987. Man utredde det här fallet länge, men det lades ner sen då som resultatlösa. Man hittade ingen mordvapen och det fanns ingen motiv. Och framförallt ingen gärningsman. Sen då 2004 så togs den här utredningen upp på nytt. Och det där ska ha att göra med att polisen fick tips om en rad textmeddelanden som den här mannen hade, eller som hade skickats av en man i Danmark. Och den här nu 52-åriga misstänkta danska mannen, han hade begått många brott under sitt liv och sammanlagt suttit i fängelse hela 19 år. Polisen sen då har besökt honom i fängelse i Köpenhamn 2016, där han faktiskt erkände den här attacken mot det tyska paret. Han berättade ganska ingående hur det hade gått till. Att hur han som 18-årig scoutpojke hade varit ursinnig på att alltid bli utan. Att hans avsikt var att attackera paret och råna dem. Och han berättade att han hade slagit det här tyska paret med en sån här slagghammare i huvudet. Den hammare som man använder för att knacka bort överloppsslag då man svetsar ombord på sådana här båtar. Och polisen var ganska segervis sen då att när åtalet väcktes igen, att man konstaterar att det här fallet är nu löst. Men att det som hände sen här i måndags när rättegången började, så var att tingsrätten slog fast att det här erkännandet inte kan användas vid rättegången, eftersom den här mannen inte hade en försvarsadvokat med sig under sitt samtal med polisen, och idag förnekar han då istället allting. Så man är lite tillbaka i ruta ett, kan man säga. Jag undrar, hur vanligt eller ovanligt är det att en misstänkt erkänner trots att det inte är sant? Alltså, vilka orsaker kan man ha till att ge ett sånt här falskt erkännande, om det nu skulle vara så att han inte alls har begått det här, utan han bara erkände för polisen?
Alltså det är inte jätteovanligt. Alltså det är klart att ett erkännande ökar sannolikheten att den som erkänner också är den skyldiga. Men det är ingen garanti för att det är så. Det finns förstås olika orsaker till varför man erkänner. En orsak kan vara att man tror att polisen ändå kommer att hitta den sanna skyldiga, om man vill bara komma ur den där situationen. Det kan finnas instrumentell betydelse, man vill få social status eller någonting sånt. Och det som är viktigt att polisen gör när man får ett erkännande är att försöka få fram sån information från den som erkänner som bara den skyldiga kan ha. Till exempel att veta var mordvapnet, eller fråga var mordvapnet är, eller fråga någon sån detalj som inte medierna känner till, men som den skyldiga måste känna till och polisen känner till. Då kan du bekräfta att det här erkännandet är sant.
Vad tänker du, Sari Somppi, om eventuella falska erkännanden?
Jo, no, men precis så här är det också som Jan här bra tar upp, att det är ju också den här personens, vad är syfte med det där erkännande? Handlar det om att man ändå blir fast, eller handlar det om att man vill på något vis få någon synlighet? Det är ju det vi inte alltid vet, att hur tänker alla människor? Skulle vi ha den där kristallkulan, skulle det vara helt fantastiskt, och vi skulle ha säkert många fall vi skulle kunna lösa, men just att vad handlar om, hur tänker den individen? Så det är det handlar om.
Vad har ni tänkt så här som åskådare på sidan om? Vad tänker ni om det här erkännande och hur trovärdigt det kan tänkas vara?
Ja, det är svårt att ta ställning. Man borde veta precis hur den här intervjusituationen har sett ut. och förstå lite bättre den här misstänktes situation också kring det här. Och jag tänker att det är ganska klart fall. Ifall han inte har haft liksom en advokat med sig så kan det här inte användas. Men en annan sak som verkar ligga, eller också finnas här, är ju att han har berättat om det här brottet spontant till människor i sin omkrets. Här kan det också förstås finnas sådana behov av att få uppmärksamhet. Han har ju uppenbarligen varit där den här natten och det här är säkert en sak som han kommer ihåg. Och det kan vara förstås att han hittar på att han skulle vara gärningsmannen. Men där är det ju åtminstone inte fråga om att han har blivit suggesterad eller övertalad till att ta skulden utan spontant berättar. Så de situationerna tänker jag också att är informativa och intressanta.
Just det, att han på eget bevåg utan att ha varit pressad desto mer att berätta om det här. En i mitt tycke ganska ruskig detalj är att efter att sedan Viking Sally var på väg från Stockholm till Åbo, när man tog i land i Åbo eller angjorde hamnen där, så fortsatte den här danska unga killen tillsammans med sina scoutkompisar vidare till ett scoutläger i Sagu som var riktat till mormoner. Alltså, vad tänker ni om det här? Att om vi antar att den här 18-åriga danska killen faktiskt har begått ett så här otroligt våldsbrott, och sen åker han på scoutläger som om ingenting har hänt. Alltså, hur ska man förstå det här? Hur kan man åka på scoutläger sedan då? Vad tänker Sari Somppi om det här?
Ja, no, det är ju för oss är det ju väldigt svårt att förstå. För vi skulle säkert reagera ganska starkt och må väldigt, väldigt dåligt. Men jag skulle säga att oftast när det handlar om kriminella så oftast handlar det om den här liksom antisocial personlighetsstörning, och det handlar just om bristande respekt för andra människors rättigheter och framförallt bristande liksom förmåga att känna skuld. Oftast är liksom det som händer är inte ens fel utan det är någon annans fel. Alltså att någonting har hänt så att jag behöver liksom reagera så här. Man agerar ganska impulsivt, man har en liksom brottsbelastad karriär som nu också liksom i det här fallet han också har, och att man liksom upprepade gånger blir skyldig till någonting som har liksom med det kriminella att göra. Och det är ju det som är det intressanta, just att hur gör man sen med de individerna, för vi vill ju att vi alla skulle reagera ganska liksom lika, att därför blir det så ofattbart för oss att förstå det här.
Vad säger du, Jan Antfolk?
Jag håller helt med Sari, att om den misstänkte är gärningsmannen så tänker jag också att det är liksom, tyvärr så att det är helt möjligt att leva rätt så normalt efter, ifall man är av den typen som Sari här berättar om, liksom har en antisocial personlighetsstörning där just den, vad ska jag säga, vanliga känslan av att ha gjort någonting fel och hemskt kanske inte är alls så påfallande som den är för den stora majoriteten. Men här finns ju också förstås den möjligheten att den misstänkte inte är den skyldiga. Och då faller det ju sig ännu mer naturligt att han har faktiskt varit på det scoutläger som han hade för avsikten att fara på.
Ja, du nämnde nu det här begreppet antisocial personlighetsstörning. Berätta, vad är det för någonting alltså?
No, det är ett starkt personlighetsdrag som utvecklas under barndomen och tonåren. Man kan se spår av det här ganska tidigt, som till stor grad liksom en genetiskt präglad tendens, men som också påverkas lite av uppväxtförhållanden och sånt. Och där är kanske just det tydliga det som Sari pratar om, en slags avsaknad av empati. Eller en möjlighet att reglera sin empati så att man använder den bara när den är till nytta för sig själv. Men när den inte är till nytta för en själv, alltså när du drar nytta av att inte bry dig om andra, så kan du på något sätt koppla av den. Och de människor som lider av den här personlighetsstörningen så är kraftigt överrepresenterade liksom i kriminella populationer.
Ja, jag läste en siffra att till och med upp till 90% av fångarna, de som sitter i fängelse, så lider av den här typens antisociala personlighetsdrag. Är siffran faktiskt så här hög? Vad säger Sari Somppi?
Ja, nu lär den vara så där hög, och det är ganska typiskt den klienten man också träffar där. att det är inte mitt fel, utan det är någon annans helt enkelt. Och just kanske det här skulle jag nu vilja lyfta, de här sociala normerna, att man bryr inte sig, för att vi växer ju upp i en sorts växelverkan i miljön och i skolan och familjen och så vidare, att just oftast lär vi ju oss hur vi ska bete oss och vi lär oss de här sociala normerna på ett sätt, alltså omgivningen lär oss de sociala normerna, men här är man liksom helt obrydd och då kan man också göra ganska liksom sådana hurja saker sen.
Mm. Men hur blir man, du talar om att det fanns en viss genetisk liksom grund i det här och som sen förstärks av en olämplig uppväxt eller så här. Vad kan vara sådana här saker som leder till att man utvecklar en sån här antisocial personlighet?
Jag tänker att det som Sari beskriver är ganska bra, så man tänker att det skulle finnas en genetisk orsak till att man har svårt att lära sig liksom de här sociala reglerna. Så det förklarar ganska bra, för att uppväxtförhållandena kan ju förstås att de kan skilja sig väldigt mycket mellan individer, men när det gäller den här typens människor så är det kanske inte att de har vuxit upp under jättekonstiga omständigheter, utan växer upp i normalt samhälle, men utvecklar inte, responderar liksom inte eller reagerar inte på samma sätt på den sociala information som man får. Liksom. Och det här kan då leda över tid till att man kommer in liksom på en kriminell bana.
Mm. Du berättar här, Jan, att folk före den här diskussionen när vi talades vid här igår så nämnde du då den här Anders Behring Breivik som ett exempel på en person som inte har visat några som helst tecken på ånger trots att han då begick det här otroliga massmordet i Norge för många år sedan redan. Och en ryggmärgsreaktion hos mig nu till exempel är att låsa in Anders Behring Breivik i någonstans där han aldrig kommer ut mera. Alltså att han är så farlig liksom. Men så här fungerar ju inte fångvården som tur var, att man nöjer sig inte med att låsa in folk bara. Så jag undrar, vad kan du Sari Somppi berätta om, vad kan man göra för de här personerna nu som lider av den här typens antisociala personlighetsdrag inom fångvården?
Precis, ja, och där har vi ju kommit en bit på vägen, för faktiskt så 1970-talet så skrevs artiklar att det finns ingenting vi kan göra, det bästa är att låsa in de här individerna. Och klart vi hör den politiska diskussionen även idag att många liksom tycker så här, men nu sen 1990-talet så använder vi ganska mycket kognitiv beteendeterapi inom fängelserna. Och det handlar alltså om att man pratar tanke, känsla och beteende. Och kan man förändra tankar och känslor så kan man förhoppningsvis också förändra det här beteende. Och det finns alltså olika, beroende på brottstyp, så finns det olika rehabiliterande program. Alltså om vi har någon som är väldigt våldsam och har gjort flera våldsbrott så då har vi ett sånt här våldsprogram som vi kör. Och handlar det om sexualbrott så har man det här sexualbrottsprogrammet som då till exempel heter STOPP. Och här arbetar man då med attityder kring också de här kriminogena faktorerna. Alltså vad är de faktorerna som leder till brott? Och när vi väljer ut, liksom, när en kriminell kommer till fängelse så gör vi en plan för hela den personens strafftid. Och då ser vi egentligen till tre saker. Vi börjar med att se till risken. Hur stor risk har den här mannen att återfalla i brott? Nu säger jag mannen för det är över 90% män. Men hur stor risk? Och är risken väldigt hög, då behöver vi ju intensiva program. Är risken låg, då behöver vi inte så intensiva program. Och det intressanta här är om risken är låg att återfalla och vi kör ett riktigt intensivt program med den här individen så kan det få motsatt effekt. Att om vi säger att en kriminell 50% återfaller per 3 år, så om man missar det här så kan det till och med vara 70% risk att man återfaller. Alltså vi måste ha koll på risken. Sen pratar vi om behoven. Och då måste vi just se till vilka behov är det som underhåller det här kriminella beteendet, och det är just de här kriminogena behoven. Det här kan då vara de som alltså vi kan påverka. Och då handlar det om problemlösningsförmåga, impulsivitet, attityder mot droger och våld också. Och De vi kan påverka kallar vi för dynamiska, för vi kan påverka någons attityder. Sen det statiska brotts, hur många gånger man har suttit inne, vad man har gjort, inte kan vi göra någonting åt den där historien sen mera, utan det är de här dynamiska. Och sen det sista vi behöver funsa på är den här mottagligheten, alltså att vi riktar liksom metoder till personen så att personen förstår, alltså dennes nivå av IQ och kognitiva möjligheter. Alltså vi kan inte ge en läsförståelse åt en kriminell som inte kan läsa. Och det här tycker jag är jätteviktigt, vi faktiskt liksom hela tiden ser att hur får vi individerna förstå? För att jag tror att mycket gör vi, sätter in jättebra resurser, men liksom mottagaren fattar inte vad det är vi liksom vill. Och det är det som är så viktigt.
Jag tänkte just säga det, att för att det här ska fungera så måste väl den här andra parten vara liksom intresserad och samarbetsvillig på alla sätt och liksom intresserad av att få till stånd en ändring. Att jag vet inte hur vanligt är det.
Absolut, och alla de jag träffade i fängelse så var ju motiverade till en ändring. För att om du inte är motiverad så då går det inte. Alltså du måste vara motiverad. Jag skulle säga att män där runt 40, då börjar man vara trött på den där lifestyle criminality. Och då kommer man och säger att nu orkar jag liksom inte helt enkelt mera. Och nu vill jag liksom ha en förändring, att det är ganska typiskt.
Vad tänker du, Jan Antfolk, om sådana här program och effekten av dem?
Absolut, liksom att precis som Sari säger så har man blivit mycket bättre på olika typer av rehabilitering. Och de här är ju sådana som kontinuerligt utvärderas om man studerar liksom vad effekterna av de här programmen är. När funkar det inte? Vilka komponenter av de här programmen är det som driver liksom en sån här förbättrande effekt?
Hur ofta funkar det då?
Det är väl inte, det går inte kanske att svara så där entydigt på. Det beror, precis som Sari Paul sa, liksom att på vilket typs brott den här människan har begått, vilka förutsättningar den här individen har och så vidare. Och det är klart att det finns individer som inte går att behandla effektivt. Sen så finns det individer som de här är jätteeffektiva på.
Vad säger Sari Somppi om hur effektiva det är?
No, effekten brukar väl mätas så här med återfall i kriminalitet. Men nu faktiskt från fångvården så skulle man vilja mera lyfta upp att kanske inte man alltid mäter den där, alltså det här att återfalla i kriminalitet, för det är ungefär en 50%, beroende på liksom att vi hade ett visst liksom sjok av år, hade vi inte så mycket män mellan 20 och 30, och då hände det ju inte så mycket brott. Alltså att statistiken är ju så jätteintressant, men att kriminalvården skulle hellre vilja lyfta fram alltså effekterna av program på fångarnas välbefinnande, hälsotillstånd, kontakten med familjen, för att det är det här vi också hela tiden diskuterar. Vi går ju genom hela livet i de här programmen. Hur beter du dig i den här situationen? Och när du blir arg, hur tänker du kring det här? Och hur känns det? Alltså riktig basic nivå. Och de flesta kriminella män som jag träffar vet ju inte hur det känns. Så oftast brukar jag ha en sån här A4 där det är massor med känslor. Och så liksom sträcker vi under 5 och funderar på att varifrån kom den här och vad betyder det för dig? För att man kan inte känslor, så att vi är ju på en jättebasic nivå egentligen.
Just det, och det kanske hänger ihop också med det här att man har kanske haft en uppväxt där man inte har liksom kanske pratat jättemycket känslor eller fått lära sig liksom att hur man ska vara med andra människor och så här, det här empatiska förmågan och sånt, eller vad
precis,
tänker du,
liksom det här är ju något som vi som regel också lär oss på samma sätt som vi lär oss andra saker. Men här måste man nog säga att i någon mån åtminstone så har de här människorna säkert fått samma information, men de har bara haft det svårare att liksom ta till sig den här informationen och behöver kanske liksom igen i vuxen ålder tränas i att känna igen känslor. Och det här hänger ganska starkt ihop med just den här typens impulsivitet som vi kan se i just den här typens kraftiga våldsbrott. Att man inte som gärningsman kanske inte har förstått att den här ilskan kommer, och den kommer på liksom väldigt snabbt och den går inte att reglera. Sen så händer någonting hemskt. Den andra typen av brott är liksom instrumentella brott där man är ute efter att få pengar eller någonting sånt. Och det som jag tänker att det är karaktäristiskt för det här brottet som vi pratar om idag, att det verkar ju inte ha funnits någonting instrumentellt. Alltså så som man nu tänker om brottet så har ju inte gärningsmannen verkat ta med sig några pengar eller begått liksom något sexuellt övergrepp eller någonting sånt, utan det verkar vara ett sådär rent impulsivt våldsdåd.
Just det. Men nu har vi pratat om de här som redan har blivit fast och sitter i fängelse och kan få hjälp på det här sättet. Betydligt bättre skulle det förstås vara säkert om man skulle kunna fånga upp de här människorna redan i betydligt tidigare skede, kanske när de är små redan. Det där, kan man känna igen barn och unga som riskerar att utveckla en sån här antisocial personlighet? Vad säger du, Jan Antfolk?
Det är ganska svårt. Alltså det finns vissa tecken, men samtidigt är det så att de flesta barn och unga uppvisar något av de här tecknen någon gång under sin uppväxt. Och då finns alltid förstås risken att vi samlar in fel individer. Alltså sådana som inte egentligen har ett behov av, vad ska jag säga, den här förebyggande åtgärden. Så att hitta just rätt individer så är ganska svårt. Och det här är ju inte i någon högre grad människor som själva söker sig till förebyggande vård, utan kanske tvärtom. Sådana som tänker att de inte alls behöver den här typens, vad ska jag säga, preventiva behandling.
Vad tänker du, Sari Somppi, om möjligheten att hitta barn och unga som är i någon slags riskzon?
Jo, no, det är just det där att inget funkar på alla. Vad vi än har för förebyggande så är det liksom, det vet vi att allt funkar inte på alla. Men vi har en del ändå riskfaktorer och stödjande faktorer. Så, liksom, som leder till det här kriminella beteendet. Och ju mer stödjande faktorer och mindre riskfaktorer, desto bättre är det ju. Och för att nu nämna någonting, så inom familjen risk är ju låg ekonomiska resurser, inkonsekventa eller för stränga uppfostringsmetoder. Och sen just det här övergrepp och missbruk och våld redan i hemmet. Alltså nästan alla jag träffar som utövar våld har ju haft bott i en våldsam familj och sen bott på något hem, alltså inte ens bott i sin familj. Största gruppen män har levt så här. Sen stödjande är ju då att man har en stark anknytning till sina föräldrar och man har liksom en bra familj. Sen andra risker som vi ser är skolmisslyckande, man är liksom inte bra i skolan. Det finns de här brottsliga kompisarna redan där i omkretsen och en dålig skolmiljö helt enkelt. Att är man sen bra i skolan och man har nog fast något fotislag där man har jättebra gemensam och är jätteduktig på det eller duktig på idrott, så är det här stödjande faktorer. Men sen vad driver vem? Och samma när vi sätter in de här den här rehabiliteringen, så kriminologisk forskning säger ju att så tidigt som möjligt. Och den bästa effekten är ju det här som bygger på det här jag tog upp, det här, liksom den här risken och behovet och det här att hur man når människan, det vi jobbar med fängelse. Men också liksom det här samarbete och familje liksom utbildning, att man utbildar de här riskfamiljerna där man vet att kanske pappan har suttit inne eller det är någon sorts drogproblem, att man vet där det är liksom med de här kurja områden, att man här skulle utbilda redan familjer att liksom lära sig att hur tar vi hand om barnen, hur lär vi oss att uttrycka känslor, hur sker den här liksom bindningen mellan mamma, pappa, barn. Alltså det här vet vi, men som sagt, allt funkar inte åt alla.
Men Jan Antfolk, hur bra är vi på att stödja nu då kanske de familjer som eventuellt är i större, eller som du beskrev här, Sari Somppi, som helt klart är i större risk nu då för att utveckla negativa personlighetsdrag här nu då i den här stilen. Så hur bra är vi på att stödja dem, skulle du säga?
Så det beror på vad man vill fokusera på. Alltså internationellt sett så är vi bra. Men vi skulle kunna bli mycket bättre. Och det är ju en resursfråga, ganska långt. Och sen en fråga hur man planerar liksom de här, vad ska jag säga, stödjande metoderna. Jag håller helt med Sari här att man borde kanske tänka mer så att hur bygger vi ett samhälle som har de sociala nätverken och de sociala stöden som krävs, som gynnar alla, mer än så att man försöker på något sätt hitta nålar i en höstack och liksom intensivt stödja dem. För det kan vara jättesvårt att hitta rätt där. Jag tror vi har en viss utmaning här i att välja vart vi sätter liksom samhälls, resurser. Och det här är ju inte bara fråga om ett brottsförebyggande syfte på det sättet att vi vill minska liksom brotten, utan det här är också att förbättra livskvaliteten för sådana människor som har det ganska svårt.
Mm, just det. Hörrni, vi får avsluta dagens Slaget efter 12 med det här. Tack till dig Sari Somppi, kriminolog med oss från Vasa, och tack till dig Jan Antfolk, rättspsykolog och professor vid Åbo Akademi. Jag heter Maria Nylund, och ett nytt Slaget efter 12 hör du igen imorgon. Hej då.